Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här är en podd från L.
Hej och välkommen till Underhuden. I veckan gästar Marley, som är en otrolig kvinna och som har levt i prostitution i 16 år. Och det här avsnittet är jobbigt och det är massa skitjobbiga detaljer. Så det vill jag varna för innan du börjar lyssna. Men det är också jättebra, så jag tycker du ska lyssna. Välkommen till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Marley.
Ja, du har en egen tal. Marley, om du är västgöte.
Marley.
Men det har precis Marley.
Vad säger du då?
Nej, men jag tror jag säger Marley.
Marley.
Men det är en konstig...
Är du uppvuxen i Borås?
Ja, jag föddes i Colombia, i Cali. Kom hit 86, född 85. Och sen så... Ja, då växte jag upp lite utanför Borås. Istället som heter Sandared och så lite utanför det, så vi, alltså på landet. Mm. Så mycket på landet det kan bli. Vi kallades för Bullerbybarnen. För där vi bodde så var det liksom, ja, det var egentligen en gård på andra sidan. Men där vi hade våran gård, det var det bara syskon till min mammas sida då.
Nej.
Och så mormor och morfar. Så vi var väl, vad blev det? 3, 3, 3, 2. Så blev det 9, 10, ja... Gud, jag är så dålig, jag är så trött. Ni till 11, vi var 11 stycken. Wow. Så vi var ju 3 syskon då i min familj. Mm. Och så ytterligare kusiner. Så det var ett jäkla liv när vi växte upp. Men det var härligt.
Åh gud, ingenting gör mig så trygg som att du pratar västgötska.
Ja, vi har pratat om det här.
Men alltså, det är det bästa jag vet. Jag vet att det är sjukt, för västgötska är ju också en dialekt som är, ja, den är speciell. Mina föräldrar är västgötar. Och det är liksom, du vet, jag har varit där så mycket på sommaren och varit så mycket i Grästorp. Sveriges rövhåll, absolut. Men du vet, det är något speciellt med den där.
Jag tycker ju själv att jag, när jag kommer upp till Stockholm eller åker på andra ställen, att jag börjar liksom låna från andra dialekter. Men när jag spelar in...
Mm.
Gud vad jag brer ut min västgötska. Ja. Det är lokalpatrioten i mig.
Ja, men jag gillar det. Och det finns ingen dialekt som jag anammar så snabbt som västgötska heller.
Men vart växte du upp?
I Lund.
Lund. Så.
Precis, men med mina föräldrar, med deras dialekt. Jag fick ju en sån här blandningsdialekt som många har i Lund. Att deras föräldrar har flyttat dit, ja, för att plugga. Och sen så får man där... Ja, men du vet, jag har ju R. Jag har ju inte...
Du har en bräckt dialekt.
Bräckt dialekt, ja, jo, men det kan man säga. Men du, hur fan... du bodde i liksom, alltså i en idyll.
Ja, verkligen. Alltså, och den idyllen, den har man ju kvar liksom någonstans också. För den, ja, har ju satt sina spår. Så det var verkligen... Jag ser ju nu, så här är det, min pappas sida har också en gård, även fast han har haft ett annat yrke under sitt liv. Han, ja, har ju varit liksom mäklare och jobbat på bank och sådär. Men han har ju haft gården tillsammans, ja, med sin bror och liksom min farmor och sådär. Så vart vi än reste så var det liksom gård. Mm. Så jag har gjort alla de där Bullerby-sakerna. Liksom, mm. Vi har till och med härsat hö något år och sådana där saker. För att
det... Men lever du så nu med dina barn?
Nej, gud nej. Jag lever i en lägenhet i stan, ja, och jag kysser asfalten varje morgon. Jag är ingen landsmänniska på det sättet. Nej. Jag tycker det är jättehärligt att åka ut. Alltså, om framtidens ekonomi skulle tillåta så skulle jag jättegärna ha liksom ett hus på landet.
Mm.
Men jag är rätt så lat. Så det, jag kan se på mina kusiner, de hjälper till och de fixar och donar på gården. Jag typ bara, säg till om ni behöver någonting.
Men säg helst inte till.
Nej, men jag kommer vara upptagen när ni säger.
Men hade du en dröm om när du var liten att du skulle alltså fortsätta liksom som bonde eller liksom leva på landet sådär?
Nej, Jag bor på landet, absolut, som sagt. Jag kunde se skillnaden mellan mig och de som faktiskt har ett faktiskt intresse för landet. Ganska tidigt. Jag har ju liksom växt upp med mina kusiner även på den sidan. Där då, eftersom det är samma struktur. Mm. Det är massa fastrar och farbröder som bor precis liksom, i närheten. Och när man verkligen ser hur det är liksom passionen i någons ögon. Mm. När jag får gå och gräva ett dike.
Den passionen har inte du.
Nej. Eller så bara, nu ska vi gå i potatisåken. Jag står här. Men det, och så har man inte det, så känner jag, då behöver inte jag bråka. Utan då låter jag dem göra det. Och så kanske jag får en liten plätt. Jag kan bygga ett litet hus.
Ja. Men vad består din liksom huvudsakliga verksamhet av nu idag?
Du, den är så spretig, men min huvudsakliga verksamhet är ju den jag har i gardet. Där har jag ju liksom den administrativa biten. Mm. För de som inte känner till gardet så är det ju en feministisk tankesmedja som har varit väldigt mycket online-baserad, men man brukar liksom säga att det är rättslösa. Då brukar folk bara, aha, okej. Okay. Mm. Annars så föreläser jag. Mm. Och det är det jag tycker är absolut roligast. Men jag tog liksom en liten chans när jag jobbade inom kundtjänst innan. Jag tog en liten chans och bara undrar om jag kan liksom överleva på det här. Mm. Så, och sen så skriver jag ju även för mig själv och skriver liksom texter. Och skriver det på den där evighetsboken. Ah. Men jag känner att i och med att man alltid har flera olika uppdrag så finns det liksom inte dygnets timmar till.
Nej, och du har två barn också.
Ja, så, att, så jag väntar liksom, jag väntar på att någon säger, vet du vad, vi köper din tid. Mm. Så du får liksom, jag är inte dyr i drift, men du får den här tiden att skriva. Mm. Skriv din bok, då kommer jag göra det. Jag har så mycket fantastiska idéer, men den, nu har jag sagt att nu ska jag börja lite och så plugga lite vid sidan av. Så
att, men vänta, hur hinner du det?
Nej, men jag pluggar historia nu. Jag tycker det är fantastiskt. Aha. Det är så roligt. Hade det varit någonting annat, eller nu har jag liksom lyxen att plugga för att jag tycker att det är lite intressant. Mm. Och
men är det på distans liksom?
Ja.
Du är en övermänniska. Jag blir trött. Utbränd när jag hör detta, att du gör allting och sen tar du också en kurs.
Ja, men fast herregud, Elgalan.
Ja, precis. Ja, men jag är lite trött efter Elgalan, så absolut.
Fantastiska
urkvinna. Men när du liksom, när du åker runt och föreläser, vad pratar du om då?
Nej, men då pratar jag om mina erfarenheter om prostitution. Mm. Men jag försöker, för det här var någonting som jag fick lära mig faktiskt från andra överlevare. Mm. Jag var väldigt mycket så i början när jag åkte runt och föreläste att jag pratade väldigt mycket om mina egna erfarenheter. Och det dränerar på ett sätt som det tar så lång tid att återhämta sig. Mm. Och det är ingenting ont om dem som bokar. Men de har oftast väldigt lite förståelse för riktigt hur mycket det påverkar. Mm. Att stå upp i en timme till, den längsta jag har gjort hittills, den är 3 timmar. Så att det jag försöker göra är att jag pratar om maktstrukturer och jag pratar om hur det ser ut i Europa och hur det ser ut i EU och vad jag tycker är, jag är en kritiker samtidigt som jag absolut kan lyfta fram positiva delar, men jag kritiserar samtidigt som jag tycker jag kommer med liksom bra sätt att lösa hur vi ska kunna arbeta med prostitution på ett
Vem är det
sätt.
Som beställer dina föreläsningar?
Det är lite olika, ibland organisationer. Nu har det varit kommuner sista. Mm. Länsstyrelsen, Västra Götaland var väl den absolut sista som jag gjorde nu. Och sen har jag Brunnsgatan 4. Det är ju den här teatern. Mm. Martina Montelius som skrev den här Föddhåra. Helt fantastiskt. Lou Kaupi i den huvudrollen.
Och hon var ju här för inte så länge sedan och pratade om den.
Just
och pratade om dig.
Just det. Så den har jag gjort i höst nu och jag kommer göra den till våren och nu till våren också.
Fortfarande här eller ska ni turnera?
Vi kommer turnera lite. Mm. Så att då kommer det bli så att, för innan Föddhåra, jag ber om ursäkt att jag pladdrar på här.
Men det är det som är meningen i den här podden. Det är att du ska pladdra på.
Vad skönt. Men jag kan bara berätta om strukturen där. Och det är så att pjäsen börjar ju strax efter jag har kommit in. Och håller en ungefär 10 minuter lång miniföreläsning. Där jag berättar om 4 möten med torskar. Och sen så börjar liksom monologpjäsen med Lou Kaupi. Det blir så starkt för att det där är ju en humoristisk... Det handlar om Tess liksom, som lämnat sitt liv i prostitutionen för att börja på som leveransbud för Fedora. Mm. Och hon gör det så bra och det är så humoristiskt och det är så starkt. Men just att få verklighetsdelen, där jag berättar om den verkligheten som jag har upplevt då, den blev en bra balans. Och jag vet inte om vi trodde att det skulle bli det, men vi hoppades och det funkade verkligen. Mm.
Men är det jobbigt att stå där liksom kväll ut och kväll in och prata om det här?
Jag är lite sleten dag 3. Det har varit liksom 3 dagar i stöten. Så att, ja, det är lite kämpigt. Jag tror att det påverkar mig olika varje gång. Men det har varit någon gång som jag verkligen har känt att det här blev för mycket. Mm. Och jag sa ganska tidigt till dem på teatern där att för jag står nämligen på en ganska liten scen och då var tanken att jag skulle stå kvar med publiken, att de skulle kunna komma fram till mig. Mm. Men det fick vi stryka ganska snabbt, för att jag var så, man är ändå uppriven på ett sätt och så ska folk komma fram och vill, även fast de menar väl, så jag måste få liksom sätta samman bitarna själv.
Ja.
Så.
Men också, jag tänker att publiken kanske tror att det är bara ett mantra som du läser upp, men det är ju ändå din verklighet.
Ja. Och det är ganska många som tror det, tror jag. Mm. Att man, när man pratar om någonting så pass ofta och så pass många gånger, liksom, att man får den där distansen. Och det är klart att du får en viss distans. Men du kan aldrig vara säker på hur den distansen kommer att se ut. Mm. Jag har ju börjat gråta på scenen. Och vissa gånger så kan jag känna att jag har väldigt stor distans och inte liksom känner någonting säkert mycket alls. Mm. Så att man kan aldrig liksom förutsätta det. Men de är väldigt förstående. Mm. Lo och Martina och sådär. Så att det har aldrig varit några problem.
Men jag tänker också att de som går och ser en sån pjäs som född hora är kanske också intresserad och har lite insikt i just, alltså, människor med den, alltså med de erfarenheterna.
Ja,
det är inte alla kanske. Men.
Nej, men en del har. Mm. Det är lite, det har kommit en del yrkesverksamma som har varit i publiken. Jag vet att Mika mottagning i Stockholm var där och kollade till exempel. Så det har varit lite olika. Mm. Men jag tror responsen har varit bra.
Ja.
Det har den.
Men hur gick du från, eller kom det sig att du som är uppvuxen i så här Bullerby liksom dröm, hur hamnade du i prostitutionen?
Åh ja, den där frågan som jag ställer mig själv också faktiskt ibland, men det såvida jag har kunnat analysera själv, så har det handlat om att det har funnits mobbing i mitt liv. Jag var ju liksom Sandared där jag växte upp, det är en liksom liten by utanför Borås, och då är ändå Borås inte stort. Mm. Och det handlar inte om att skylla ifrån sig, det handlar om att se varför var jag mottaglig för att bli liksom ändå hotad in i prostitutionen. Mm. Och det handlar om lite hur man ser på sig själv. Om man inte tycker att man har ett värde, inte samma värde som alla andra åtminstone, vad är man mottaglig för då? Så det som det faktiska som hände, det var ju att en person som stod nära mig tyckte att jag var skyldig den personen pengar. Mm. Och om jag inte ställde upp på att prostituera mig, så skulle mitt liv bli ännu värre.
Och hur gammal var du då?
Då var jag 14. Jag säger 14, men jag tror att jag var 13 skulle fylla 14. Mm. Så. Det var tufft, för att jag har haft väldigt svårt att förlåta mig själv. För att jag har velat se mig som 14-åring eller 13-åring som en vuxen människa som borde varit, du vet, kapabel att be om hjälp och du vet så här. Och, men jag kan gå tillbaka till dagböcker jag skrev på den tiden och verkligen se att det här är för det första ett barn, och det här är först någon som är livrädd och som redan går igenom alla helvetes kval i skolan med folk som, ja, men du vet, sprider rycken, trakasserar, du vet.
Var du den enda bruna där?
Jag och min lilla syster, men hon gick ju inte i högstadiet då, hon gick ju på mellanstadiet då. Och så när jag gick i högstadiet så var jag ju den enda svarta. Mm. Det fanns ju folk som var utom europeer, men vi var så himla få. Mm. Och vi hade det där skinheads-gänget som vi drog runt. Jag kan ju se tillbaka på det, alltså det fanns ju absolut inte bara mörka stunder, men det, just det där, att komma till skåpet på morgonen och se nya hakors, för det är nya hakors. Det var vardag. Stormen kommer, Rune, de var väldigt fantasifulla. Att leva i den sortens liksom, ja, rädsla.
Ja, men också alltså hur det formar ens självhat, tänker jag.
Ja, och att det också blir någonstans en tysthet från vuxenvärlden. Mm. För att, och jag, nu när jag själv har fått barn, så kan jag bli ännu mer frustrerad, för jag kan se den hos andra vuxna som har barn, just det här att bara det inte händer min dotter, bara det inte händer min son. Mm. Så det blir nästan som att tystnaden blir när man ser att någon är mobbad, så är man nästan lite sådär, skönt att inte det är min. Och jag kan förstå, samtidigt som jag kan vara så arg på den tystaren som jag tyckte omgav mig på den tiden. Det var så många vuxna som såg, för att det var ju det som hände när jag blev offentlig med Viskans jul, mitt konto på Instagram, att det var många som började skriva och jag, vi gick ju liksom parallellklassen.
Som
och,
skrev till DM till dig.
Ja, precis. På Facebook och på, även på Instagram. Det som smärtar mig är att de som skrev till mig, det var de som var barn på den tiden. De hade inget ansvar i att liksom se och hjälpa mig. Sen är det självklart så att gör man det så är det ju fantastiskt. Men när man oftast inte ens ser eller har den möjligheten. Och då undrar jag, vart är de där DM:en från vuxna människor?
Mm.
Så kunde ha skrivit att okej, jag var din lärare, eller jag såg också att du mådde dåligt, men det varit helt tyst. Vuxenvärlden måste göra bättre ifrån sig.
Ja, det är skamligt alltså.
Ja, jag tycker det. Den ilskan har jag liksom inte kommit över. Jag tycker att det är skönt. Jag behöver inte komma över den.
Nej, varför skulle du göra det? Rage, alltså det är det bästa vi har, tycker jag.
Ja. Ja, att få tillgång till sin ilska tycker jag liksom är ett sätt att må bättre. Sen får man ju kanske inte bli aggressiv, men just att man får känna det, det måste vara okej.
Du hamnade i prostitutionen och utsattes för dig i 15 år.
Ja, jag var i prostitutionen i 16 år.
16.
Så att jag kom ju liksom inte därifrån. Jag kunde lämna drogerna ändå. Ja, det var ett halvår innan jag blev gravid med min dotter, så 2008.
Mm.
Det var ett medvetet beslut, men det var ett tufft beslut.
Mm.
Men prostitutionen kunde jag inte, och det var ju liksom en evig besvikelse. Just det här att livet började på ytan ordna upp sig. Jag började plugga, jag såg någonting annat och någonting bättre för mig själv, samtidigt som ekonomin var så pass ostadig. Det fanns det här dåliga självförtroendet att jag fortfarande inte vågade göra någonting annat.
Jag följer ju så många prostitutionskonton på Instagram, och där tycker jag att det är så många ganska naiva människor som frågar. Jag förstår också allt man frågade, men varför slutar du inte, varför lämnar du inte? Som att man hela tiden tror att, det är, att man kan koppla bort liksom olika makt. Alltså att man inte har någon maktanalys när det kommer till de situationerna som ni är och har varit i.
Ja.
Kan inte du berätta så här, varför kan man inte sluta?
Jag kan berätta varför jag inte kunde sluta. Det fanns inte en skärva av, vad heter det, inte självförtroende. Jo, men självförtroende och självkänsla som gjorde att jag trodde att jag var värd och kunde göra någonting annat.
Mm.
Jag vet när föräldrar låg på och liksom folk runt omkring låg på och sa, men sätt dig bara på Arbetsförmedlingens liksom, dator och liksom, gå dit och du söker jobb. Jag skojar inte. Jag började flera gånger gråta när jag gick in på Arbetsförmedlingen, för att jag var så marginaliserad, och marginalisering pratar vi om att man känner sig utanför samhället, inte en del av samhället. Och just det här, tillsammans med den låga självkänslan, av allting du har varit med om, och då tror jag, vet att jag hittade någon sån här någon annons för att vara trädgårdsmäster någonstans. Jag vet inte om det var Sverige eller utlandet, det var verkligen så här jobb utan krav på erfarenhet. Jag skulle kratta löv och kände att, nej men jag kan inte det. Jag kan inte kratta löv.
Och hur kommer det sig att du hade så dålig självkänsla? Alltså är det det som händer i prostitutionen, skulle du säga?
Ja, jag skulle säga att det är en del av patriarkatet som jag pratar om. Det är en del av hur vi värderar kvinnor eller undervärderar kvinnor och flickor.
Mm.
Och det börjar från en så pass tidig ålder. Men de flesta kanske inte skulle säga att de flesta blir inte prostituerade. Nej, men då lägger vi på, som det var i mitt fall, sexuella övergrepp. Jag blev våldtagen första gången när jag var 13 år. Jag hade min första sexuella upplevelse, vilket spreds som förvindes som en dålig ungdomsfilm. Mm. När du lägger ihop det så har du tagit ifrån en människa dess autonomi.
Mm.
Dess självbestämmande över ens kropp. Allt ifrån killarna som knuffar in en i skåpet och sticker under handen under BH:n eller tröjan, till att ständigt få höra i media och film att man inte duger.
Och de där hakorsen.
En tyst vuxenvärld som skulle behöva vara ledande, som skulle behöva liksom verkligen visa på värderingar, sunda värderingar, som väljer tystnaden eller inte förstår bättre. Lägger vi ihop det, jag brukar säga att personer i prostitution föds inte in i prostitution. Vi skapas, vi formas in i prostitutionen. Det är därför som vi många gånger delar liknande eller samma erfarenheter av våld på olika sätt. Så att det, när det kommer till det så blir vi blir targets liksom. Nu vet jag inte om jag pladdrade bort din fråga där. Men
nej,
just det här med
men
just det här med varför man då både kommer in i prostitutionen men inte kan lämna. Det är ju det att när du väl ska lämna sen, så har du, som i mitt fall, då har du 16 år. 16 år av att ha... Ja, det finns absolut, om vi skulle säga inom situationstecken, trevliga kunder. Men om du, det finns inget trevligt i att vara i en underordning. Det finns inget trevligt att bli övertygad om att det du gör är i princip det enda du kan göra.
Nej, men jag tänker att kvinnor, också, eller andra människor också, men kvinnor som har varit utsatta för prostitution, att jag tänker så här, hur många tusen övergrepp det är. Tänk en kvinna som varit med om ett övergrepp. Mm. Hur traumatiserad man kan vara av det livet ut. Men 16 år av konstanta övergrepp. Hur kan du ens leva?
Ja, man stänger av. Det här var, jag gick på trauma, eller försökte börja på traumabehandling. Det var 2016. Och då fick man fylla i sådana här formulär och ha ett samtal då. Och då så sa hon, berätta för mig om det värsta som har hänt dig. Så ska vi bearbeta det. Och jag sa, det funkar inte så. Inte när du kommer från prostitutionen. Mm. Det finns ingen möjlighet att välja. Jag har ju fortfarande trauman eller upplevelser som ploppar upp. Mm. Det är ju därför som jag annars, du har ju följt mitt konto ett tag. Jag brukade skriva ganska mycket texter. Ganska mycket långa texter om min erfarenhet. Jag kommer börja göra det igen för jag gillar och liksom ändå få folk att förstå. Men... det ledde till att det började ploppa upp en massa förträngda minnen som jag var tvungen att säga, nu får jag bromsa här. Jag måste se till min egen psykiska hälsa först.
Men du är ändå så pass liksom, väl, vad ska man säga, terapeutad att du kan sätta sådana gränser.
Ja, jag har lärt mig känna igen handbroms, alltså när jag måste dra i handbromsen. Mm. Och det är ju en självbevarelsedrift mer än någonting annat. För att när man inte gör det så... det här med att kunna återhämta sig när vi inte egentligen har en jättebra traumabehandling, så vågar inte jag ta chansen att behöva den sortens vård. Så att just nu, jag kommer ju söka vård i framtiden, absolut, men nej, då är det väldigt bra att känna till sin inre handbroms. Mm. Så. För en sån händelse, bara för att förklara hur den här avstängningsmekanismen fungerar. Jag jobbade på en bordell i Köpenhamn. Bordeller har ganska strikta regler om vad man får och inte får göra. Och en sån regel var att man får inte lämna bordellen. Vi hade haft en dålig dag och de ringer och frågar så här, ah, men kan hon komma på något som kallas för outcall? Det är det man åker hem till en kund. Och hon som jobbade med mig, telefonpigan kallas hon. Det är hon som svarar i telefonen åt dig och liksom så här, boka dig. Hon sa, ja, men åk på det då. Liksom. Du behöver pengarna. Så hon skulle inte skvalla.
Ja, en dålig dag betyder att du inte hade tjänat mycket pengar.
Ja, precis. Mm. Det hade varit väldigt få kunder. Och det kostar ganska mycket att sitta på bordell. Du måste ha, i alla fall så som du var på den tiden, du skulle ha en annons i tidningen varje gång. Och du skulle ha, liksom, du ska betala telefonpigan. Och jag jobbade alltid dubbelskift. Så jag jobbade alltid mellan 12 till 14 timmar. Så då måste du liksom betala för telefonpigan för dubbla skift. Mm. Så det blev ganska mycket pengar. Jag räknade med ungefär 3000 danska. Bara för att liksom sitta på ett skift. Mm. Så att innan du har tjänat in 3000 så kan du inte gå plus. Mm. Så jag var liksom så här, nej, men alla pengar man kan få ihop. Så jag åkte, hoppade in i taxin, de skulle betala den då, och liksom åkte ut till någon sån här villaområde utanför Köpenhamn. Där öppnade en man, du vet, skjorta, byxor, men ser ut som en vanlig liksom så här, liksom banknisse. Och självklart då så går allting fel. Mm. När jag går in i den här villan, så där sitter en annan man. Och sen är det liksom bara timmar av misshandel och våldtäkt. Och jag minns, jag ligger på marken och minns hur de diskuterar på danska. Och så pass mycket danska kan jag ändå så att jag förstår vad de säger. Liksom. De diskuterar om jag ska få leva. Eller om det är värt att döda mig. Och att ha den konversationen över sig. Man ligger där, man är skadad, man har... alltså, Det finns inte en livsgnista som vaknar till då. Folk bara, nej, men det är då man kände för att kämpa. Jag bara, nej. Jag kände verkligen inte för att kämpa. Jag låg verkligen bara där och liksom lyssnade på när de skulle bestämma sig för huruvida jag skulle få leva eller inte. Till saken hör att anledningen till att varför jag sitter här idag utifrån den situationen, det är för att jag var ju bara ett sort luder, ett svart luder. Mm. Så vem skulle tro på mig? Mm. Så det var ingen skada skedd. Mm. Det de hade utsatt mig för. Det är någonting som man måste förstå när man ska prata om traumaterapi, när man ska prata om att varför lämnade du inte. Men samtidigt, när jag väl kom därifrån och skulle sitta på huvudbarnegården, jag vet, centralstationen, och jag satt där liksom och var verkligen så här, jag lever. det var en av mina lyckligaste stunder. Mm. Då kom de där känslorna. Jag vet, jag åkte över bron där och det var den vackraste soluppgången. Det blev på något sätt, eller blev för mig på något sätt, så extrema, två extrema saker samtidigt som var så kopplade till varandra. Annars hade jag inte känt så. Annars hade det bara varit en vanlig soluppgång antagligen. Men det var det som gjorde, det är det som är att man lever vidare liksom. Mm. Varför sitter jag här idag? Jo, för att jag extrem upplyfte allt det andra då runt omkring som var positivt.
Får jag fråga om den händelsen?
Mm, absolut.
Nej, men jag tänker att du kommer dit och börjar de misshandla dig direkt liksom?
Ja, de börjar misshandla mig ganska så direkt, för att jag försöker ju prata om att det är en person som har ringt och bokat, inte två personer. För att då, två personer innebär ju då för det första att du måste ta ställning till om du vill ha två personer, vilket jag inte hade gått med på. För det blir genast, min erfarenhet är att det blir ganska våldsamt när de är två. Och det kan bli våldsamt när det är en också. Men,
de ska impa på varandra.
Ja, de ska impa på varandra. Och helt plötsligt så ska allt de har sett i porren målas upp. Och där betyder det inte kvinnan ett piss överhuvudtaget. Och då är det illa nog att man befinner sig i prostitution. Liksom. Vilket jag också anser att porr är prostitution. Men det är en annan diskussion. Ja. Men så att det var i svag läge när jag först vände mig om, så fick jag en smäll bara. Pang. Och då inser jag att du kommer inte vinna detta. Du kommer inte, de kommer inte släppa detta nu. Utan nu har de dig. Och sen var det en blandning mellan strypgrepp och örfilar. En spräckt läpp. Jag blödde ur näsan, men det var inte bruten. Jag har en ganska platt näsa också. Det kanske är svår att bryta. Men jag vet inte, jag blödde liksom.
Och detta under tiden som de liksom våldtog dig?
Ja. Mm. Och, det var, och just att slagen är centrala.
Mm. Och det är det som de går igång på?
Ja. Precis, för det handlar liksom inte om att få någon sorts fysisk makt över mig, eller om man säger alltså, få ner mig på marken eller sådär, få kontroll över mig. För att det hände de ju redan, det behöver man inte slå mig för. Jag visste, jag kanske är större idag, men då var jag inte liksom många pannor. Det är inte, även fast jag hade varit idag, så hade jag fortfarande inte haft mycket att sätta emot mot två vuxna män. Så. Men slagen var som att det ingick i deras... vad de hade planerat.
Jag tänker också med så porrskadade män att, det är, att de måste ta det dit för att få bli kåta.
Ja.
Det måste ingå misshandel, ja. Att förnedra och att det ska göra ont.
Ja, kränka för att bli kåt, helt enkelt. Det är...
Normala män.
Ja.
Fy fan vad det är sjukt.
Och jag tror att de kände att de... De blev lite oroliga där, för det var inte så att jag hade liksom, att de hade sparkat mig i magen. Även fast jag fick ett knytnävslag i magen, så var det ändå inte så att de har inte dunkat mitt huvud mot asfalten och sen bara, oh my god, hon kanske är död. Det var inte så, utan det var snarare så här, jag hade ju inte någon styrka kvar just då. Så det är så här, någonstans jag blir förlamad. Jag vet inte om det är frozen fright eller om det är utmattning efter så många timmar eller vad det är liksom. Men jag är så här på golvet. Så det var inte det att de trodde att de hade skadat mig så pass illa som gjorde att de diskuterade huruvida jag skulle få leva eller inte, utan det var det att de hade liksom gjort allt detta. Skulle jag vara trovärdig? Skulle jag kunna berätta om detta?
Men hur kände du då? Tänkte du, ni kan lika gärna döda mig?
Ja. Jag, det var inte det att jag suktade efter att dö, men just i det ögonblicket så spelade det ingen roll. Sen finns det absolut något ögonblick efter det då man liksom hinner ändå så här, men då är jag inte här. Då kommer jag inte kunna träffa mina föräldrar, jag kommer inte, då är mitt liv slut. Samtidigt som jag kan inte riktigt relatera till det som en del berättar om, och det är så är det, vi är olika, men just det här att man får en ännu starkare känsla och längtan efter liksom att få leva i sådana situationer, det var verkligen bara nej, det kan... Either way.
När de var klara med dig, beställde de en taxi då, eller?
Jag beställde taxi. De tog ju ingenting från mig. Jag hade min mobil, jag hade min väska stående vid dörren, liksom.
Fick du betalt?
Ja, nej. Jag fick inga pengar. Allt gick fel. Jag hade planerat något helt annat. Så jag är inte förvånad att jag inte fick pengar.
Under huden. Med Kakan Hermansson.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Då när du kom tillbaka till bordellen, berättade du vad som hade hänt?
Nej. Jag var ju på väg hem då också. Jag pendlade ju från Borås till Köpenhamn under den tiden. Mm. Men jag berättade inte vad som hade hänt. Dels var jag liksom lite rädd för att jag fick inte, vi får inte åka ut från bordeller.
Mm.
Och ta kunder utanför.
Mm. Och på bordeller i Danmark, där får man ju sälja sex, eller hur?
Ja, precis. Och det bryter man mot de reglerna. De vill ju ha en exklusivt på det stället där.
Mm.
Det var ju även så att hon som drev bordellen liksom kunde bli irriterad. För det var flera tjejer som jobbade på flera olika bordeller.
Mm.
Så till slut så fattade hon någon sån här regel om att man fick bara jobba på liksom just den bordellen. Så det är väldigt mycket så. Så att det här att åka ut och ta kunder utanför, det var ett regelbrott. Sen var det så här, vad ska jag berätta för folk som... Alltså, alla har sin skit. Det var liksom lite den känslan med det. Jag överlevde, jag fixade det. Nej, det blev inte av att jag berättade.
Men när du liksom var 13-14 och liksom hamnade i det här och bodde i den här lilla byn, då måste det ju vara ett liksom... De som utsatte dig för detta måste ju ha varit så här... Dina kompisars pappor, alltså liksom män som du kände till...
Ja, alltså jag ska säga att jag kände inte igen någon till utseendet sådär, men det måste det ju ha varit,
ja.
Det är klart. Det här var ju liksom vanliga, både grovarbetare och liksom lite mer snappiga och finarbetare. Det var ju liksom, det är hela skalan av män som köper sex.
Jag menar, då, det är så sjukt. Jag försöker bara få liksom bilden, och då var du 13, 14 och liksom 15, 16. Höll du dig bara till Borås området då?
Ja,
det fanns så många kunder liksom.
Ja, men de körde ju in från Göteborg eller Alingsås. Oj, förlåt. Eller nu vart de kunde ha varit. Så att det var jag som slog till micken lite här, men så de kom ju liksom från olika ställen. Men så att jag hade ju liksom inte direkt kontakten med dem utan Nej. Det var ju min hall liksom hade. Så att det kunde komma en bil, man kunde se att det var en firmabil och sådär, men
hade den halliken, var det han som liksom utpressade dig från början?
Hon, och jag.
Det var en kvinna?
Det var en kvinna, ja.
Hade hon liksom haft den här verksamheten innan? Eller var det som att hon drog igång den med dig?
Hon drog igång den med mig. Jag har försökt undersöka saker. Jag tror inte att den här personen har gjort detta efter mig.
Nej.
Jag tror inte hon har gjort det före mig. Jag tror bara att jag passade in liksom i hennes ingivelse just då om att liksom få någon att jobba och tjäna ihop pengar till. Sen fanns det ett missbruk där hos henne som hon säkerligen behövde försörja. Så det fanns fler saker där som spelade in. Men det,
vad hade du för relation till henne innan?
Vi var vänner. Vi var vänner, och det var ju det som blev grejen här, att jag använde ju henne som tillflykt under de här tuffa tiderna i skolan liksom, att jag kunde, för hon bodde precis vid skolan, så jag kunde gå dit och hänga och sova över, och du vet,
hon visste precis vad dina svaga punkter var.
Ja, och det finns ju saker som har visat sig sen också. Jag har ju varit ung, jag har ju varit ganska dum, men saker som jag fick till exempel veta, och det var ju... Jag är vuxen nu. Jag har gått vidare från mycket av detta.
Mm.
Men att hon var en del i att sprida rykten om mig. Mm. Och liksom, kränka mig.
Mm.
Så att det var mycket jag inte såg då. Men jag såg ju upp till den här personen. Hon var lite äldre. Och så tyckte man ju liksom någonstans, jag menar, jag har ju ingen uppfattning, jag har ju fortfarande nästan ingen uppfattning vad det kan kosta att bara sova över hos någon och käka lite mat. Jag menar, det är inte ett hotell, vad betalar jag? Mm. Och då liksom så här, hur mycket har jag kostat henne? Jag har ändå tagit med mig liksom, ja men du vet, min lilla veckopeng typ och köpt saker, men samtidigt att bara få en sån här stor skuldpåse i knät och säga att den måste du liksom reda ut för mig nu, för jag har räkningar att betala.
Var det så hon?
Ja, hon tog mig på det. För att hon kunde ju stå i sin garderob och liksom bara, åh den här toppen, vill du ha den? Jag använder inte den. Och allt det, när det skulle komma till att jag skulle börja sälja mig, kom tillbaka, du har fått det här av mig, du har fått det här
av mig. Tror du att hon hade planerat det?
Ja, jag tror att det finns en grooming-process där. Mm. I och med att det var så tydligt att allting som jag hade fått skulle räknas med. Mm. För det är den skuld som skulle återbetalas.
Hade hon själv utsatts för prostitution, tror du?
Jag vet faktiskt inte. Det är inte helt omöjligt. Jag har inget belägg för att säga att det skulle vara så. Men inte helt omöjligt.
Har du haft någon kontakt med henne?
Ja, vi har faktiskt haft kontakt. Jag har nog sett det som ett sätt att gå vidare. Mm. Men... det är inte lätt. Nej. Och det går alltså, jag har ju ingen nära kontakt med den här personen och nu var det jättelänge sedan. Men det var ett tag som vi liksom inte kom undan varandra på så som situationen såg ut då. Och då försökte jag verkligen att försöka liksom bara göra det nu. Mm. Men jag står helt för alla de som inte vill ha någon kontakt. Det är helt okej. Och bara be folk dra åt helvete. Mm. Och det är väl det jag gör idag, kan man säga.
Men när blev du av med henne? Hur länge var du liksom i hennes våld?
Det är en uppdelning där. Jag var i hennes våld från 13-14 där då. Sen så lyckades jag ta mig loss. Och det här är ju... Det låter som mitt liv bara är skit. Men det finns bra saker också. Men just det här, jag var 15 år. Men jag försökte på allvar ta mig loss från henne. Och tyckte själv att det var lite modigt gjort. Liksom. Jag hade fått en mobiltelefon som hon kunde nå, men jag bara stängde av den. Och var liksom lite beredd på att men då får hon göra allt det hon har sagt.
Ja, hon hotar dig.
Ja, så här, jag orkar inte. Så sökte jag mig till lite olika jourer. Ni vet, de gula sidorna. Och du vet, man kunde ibland hitta på Frida och sådär. Hit kan du vända dig om.
Om vad då?
Om du mår dåligt eller lite Bris och sådär. Mm. Så det var telefon. Så jag vet att jag pratade med Bris, men så hittade jag även i den här tidningen, adoptionstidningen, att de hade en jour som man kunde ringa till. Om du var adopterad och om du mår dåligt och sådär. Så då tänkte jag, typ, det gör jag. Mm. Och det var ju där jag träffade min andra Hallik.
Nej men sluta!
Ja men det är helt sjukt. Jag kan inte ens förstå att det kan vara så jävla illa.
Människor är fan inte kloka.
Nej, och just det här att det blev verkligen för mig back to back med Halliker.
För att då berättade du din historia, din erfarenhet. Och då var det någon som hakade på.
Ja, som ganska snabbt sa att ge mig ditt nummer. Sådär, och förde ut konversationen från liksom, den här jouren till att vi skulle prata privat. Då.
Mm. Var det en man?
Ja, det var en man. Det var en man. Han var ett ganska så stort ansikte utåt för adoptionscentrum. Och han blev dömd.
För ditt case?
Ja. För det hela ledde ju till att han började och försökte också liksom att grooma mig till att börja sälja mig. Men jag var ju ändå så pass glad för att jag slapp min andra Hallik. Mm. Så jag hade ju inte tänkt att gå in i ett nytt alltså så här Hallikskap, om man säger. Så att jag lyckades ändå säga nej. Liksom. Mm. Men han var lite... Men jag var 15 år, han var lite minikändis inom adoptionscentrum och det var så inte en människa runt mig som inte var sådär, åh du träffar honom, gud vad roligt sådär.
Men också att han var en vuxen man.
Han var en vuxen man, han var väl 27 tror jag.
Folk tyckte inte att det var konstigt att du hade kontakt med honom.
Det finns en hel, du vet själv, sexualiseringen av barn i förhållande till män beroende på vilken status mannen har.
Men jag fattar liksom inte, om man är såhär, man träffar en 15-årig tjej som berättar om sina erfarenheter. Då fick han feeling och tänkte, jag kan göra samma sak.
Nej, han hade redan satt det i system, för han hade andra tjejer han sålde också. Mm. Och det här, alltså jag var inte riktigt, förstod nog inte riktigt den när rättegångarna drog igång. Jag förstod att det fanns andra tjejer som jag trodde han typ hade liksom utsattes och försökt få att sälja sig. Jag vet att han gjorde det mot sin dåvarande flickvän. Men nu läste jag igenom, det var inte alls länge sedan, några månader sedan, för jag skulle skriva en text. Då gick jag, för jag hämtade ut domarna och, liksom, och läste igenom allting. Det är alltså flera andra tjejer som han har sålt under flera års tid. Alltså det här är en... Och så att han satt där och liksom fick ha hand om jourtelefonen och fick träffa på mig, det var ju snarare catching moment för honom. Alltså, och sen då att jag såg upp till honom, att jag var sån där 15-årig, lite småkär och sådär.
Men var det här andra tjejerna hade träffat på samma sätt som du?
Nej, jag tror att han har träffat de andra på lite olika sätt. Jag vet att hans flickvän var ju adopterad. Då var det en flickvän också. Och det var tre stycken tjejer som också gick på så högstadiet. Men jag vågar inte riktigt säga hur de träffades. Men
han är dömd?
Han är dömd.
Så, fick han sitta eller?
Ja, han fick 3 år. Han fick 3 år för våldtäkt och koppleri. Och grovt koppleri, tror jag.
Är han out and about och gör sin grej nu? Efter att han har suttit?
Ja, då. Och jag ibland googlar mig. Mm. Alltså sådär. Men
är han fortfarande aktiv inom adoptionsscenen?
Nej, det är bara, nu är han inte det. Jag fick faktiskt under en googling se, för att han har flyttat runt lite. Mm. Och att han då hade dragit ihop ett projekt där han skulle tillsammans med en annan fullkomlig idiot, som jag har lite glömt av namnet på dem, men som... Ja, jag vet att han öppet går ut och säger att han är emot sexköpslagen och bla bla, en annan så här forskare eller vad det är.
Han är öppet emot sexköpslagen?
Inte den mannen jag pratade om, men
den andra
som han gick teamade ihop med.
Det ringer inga varningsklockor.
Eller hur? Och han hade då fått jobb på Arbetsförmedlingen nere i Malmö. Och skulle göra det här projektet och jobba med tjejer på glid eller... i utsatthet, som var mellan 13 till 18 år, tror jag.
Åh, gud.
Och då ringde jag faktiskt. Jag är så tacksam för det, att jag... eller du vet, det är, ofta tänker man och så gör man inte. Men just då, den här gången, så gjorde jag. Så då hörde jag av mig till en mottagning som jag har gått, Mika-mottagningen i Göteborg. Mm. Och de bara, det här kan inte stämma. Så då hörde de av sig till lite olika personer.
Fan,
och det här projektet blev aldrig av. Inte
nej,
i deras
regi.
Och jag fick även tillbaka att han kommer liksom aldrig få jobba med såna här saker så länge liksom vi får reda på det. För att det får inte liksom ske.
Och tänk hur mycket sånt här händer hela tiden.
Ja, och då ska man liksom vara där och kunna se det också och ta honom innan han liksom får lyckas få loss pengar och prata med personer i utsatthet.
Men hur gammal var du när han dömdes?
Jag hade fyllt 16 då.
Mm. Och då var liksom, då åkte han in på kåken och då var du helt plötsligt fri från någon hallick, eller hur?
Jag höll mig inte fri särskilt länge, tyvärr. Mm. Jag höll mig fri i ett år ungefär. Mm. Men det var ett bra år.
Mm. men gick du på gymnasiet då?
Ja. Det var 16. Men sen, det blev ändå min sista hall, kan man nästan säga, förutom bordellen. Liksom. Mm. Så.
Men då du gick på gymnasiet, visste folk att du hade den här erfarenheten?
Ja, jag började vara öppen med det när jag var 17. Mm. Slutet av att jag var 17.
Hur reagerade människor på det?
Det var olika, men många tror att det hjälper att liksom berätta att de typ, ja men bra liksom, att man gör det man vill och att det inte är något fel i det. Men det är också så här, hur ska man reagera när de berättar? Jag tror inte alla liksom verkligen tror på att det inte liksom finns problem. Och,
ja, men hur berättar du det själv? Alltså, presenterar du det som liksom som ett val som du tyckte var härligt?
Nej, jag pratade egentligen inte om det, men det var när det läckte ut, vilket det gjorde lite då och då.
Hade du jämnåriga som liksom utsatte dig också? Alltså folk på din skola? Eller killar
nej,
på din skola?
Nej, det hade jag inte. Inte under gymnasietiden. Ja, det var på det sättet var det en ganska lugnt. Jag var inte där så mycket. Nej. Jag hade väldigt hög frånvaro. Men jag brukar säga att jag berättade... oftast för att det läckte ut. Och för att, i och med att det hade redan läckt ut, så utnyttjade män det till att, men under tiden jag var tyst, vilket var ganska kort tid, så använde de det för att kunna tvinga till sig sexuella tjänster. Mm. Mot att de inte då skulle sprida detta. Det är, det blev ett sätt att försvara mig själv, att liksom freda mig själv, att säga att men jag berättar själv, så kan de inte liksom använda det. Men det har jag, och det har jag faktiskt pratat med och kommer fortsätta föra samtal med hur vi arbetar, för jag var ju på BUP, barn- och ungdomspsykiatriska, och där fick jag...
Var du där och föreläste, eller var du där som barn?
Jag var där som barn, och jag har även tagit en kontakt med dem efteråt för att prata om deras arbete med sexualbrottsoffer. Så det var bara något år sedan, men när jag var 15 så kom jag in dit, och det var efter jag hade brutit ihop min samtalskontakt från BUM.
Vad är BUM?
Barn- och ungdomsmottagningen. Mm. Och då var det, förlåt att jag det blir lite oordning nu.
Du behöver inte be om ursäkt för någonting.
Ja.
Här kan du bara säga vad du vill, det är din podd.
Ja men...
Tack. Eller alltså det är ju min, men...
Det är din podd.
Det är ändå din podd idag.
Tack så hemskt mycket. Men, så här gick det till när allting kom upp och det blev polisanmälningar och sånt där. När jag kom ner ifrån Stockholm, baserad här, den här mannen som jobbade för Adoptionscentrum, så träffade jag en ny hallick som också var ganska brutal, men okej. Okay. Och sen bröt jag ihop. Det började närma sig vintern 2000, och jag var bara liksom, hos en kompis. Så jag var en våtfläck på marken, och hon fick helt för första gången höra vad som var det som pågick i mitt liv. Jag levde ju dubbelliv. Och hon liksom så här, jag hade ju gått hos BUM ett tag, barn- och ungdomsmottagningen, för att jag kunde inte ens prata om våldtäkt, jag kunde prata om hårda samlag när jag kom dit. Och det isolerade jag till att prata liksom om det som det enda jag hade blivit utsatt för i min värld, liksom för att det var det enda som var acceptabelt att prata om när det kom till den här mannen i Stockholm. Kände jag. Jag hade så lite tilltro till att man skulle liksom vilja hjälpa mig om jag berättade om allt annat. Men då så uppmanade hon ju mig självklart att du måste berätta allt för dem. Så. Och då gjorde jag det. Och då fick jag valet om jag ville åka in på barn- och ungdomspsykiatriska och vara där. Liksom och så här. Mm. För nu skulle de ju behöva anmäla, och de skulle liksom blanda in socialtjänsten och allting. Och så där. Och jag bara,
det var så hela den grejen med honom kom upp.
Ja, så det var så. Så det var även så att de två männen som hade utnyttjat mig här i Västra Götaland i Borås blev också anmälda då.
Och tog fast?
Ja, de åkte fast, fast de fick de mest fjantiga. Jag tror de fick 2 månader eller någonting. Det finns så mycket jag skulle kunna sitta i timmar och berätta alltså det, om hur vidrigt vårt rättssystem är mot kvinnor. I domen där så står det, jag parafraserar lite, men i huvuddrag att jag har befunnit mig i prostitution innan allt detta har hänt är liksom inte till min fördel.
Nej.
Så att han då, som tar eget initiativ att våldta och låsa in en 15-åring, det är fortfarande så då liksom att det räknas till hans fördel.
Det är så jag har jävla sjukt.
Och det står liksom i domen. Och rättegången mot de andra två männen, de andra två hallickarna jag hade här nere då, efter jag kom tillbaka från Stockholm, jag kunde inte berätta om någonting som de hade gjort mot mig nästan. För att jag var inte ett offer. Och det är någonting som jag... försöker prata ganska mycket om, just hur synen på personer i prostitution och personer i utsatthet. Alltså att man måste få säga att man är ett offer. Man måste få äga. Mm. Sen behöver man inte stanna kvar i det. Men man måste kunna få äga sin utsatthet.
Men det är det som är hela, jag tänker på alla liksom så här nyliberala as och hela så här alltså prostitutionslobbyn.
Yeah.
Som förbjuder en att vara ett offer, som pratar om det här med att det är, ja, men det egna valet, det egna underbara valet. Och vad ger det för konsekvenser?
Ja, och att vi köpte det så länge. Jag sitter med...
Ja, jag har nog aldrig köpt det.
Nej,
men många köper ju det.
Jag tror, ja, underbara du. För jag kan ju känna att jag köpte nog det ett tag för ganska liksom många år sedan.
Ja, men snälla, det är väl annorlunda för dig som har varit inne i det. Du har väl, måste väl lura i dig själv.
Ja, men precis. Självbedrägeriet är liksom en stark drog. Så, men jag träffar fortfarande människor som jobbar med människor i utsatthet som typ försöker empower genom att säga att du är inget offer. Nej, men när du säger att inte jag är ett offer, så säger du också att det inte finns en förövare.
Ja, precis.
Det är det som blir problemet.
Och är det är också som att om inte du är ett offer, alla dina trauman, hur ska du förklara dem då?
Ja, exakt. Om det är därför så här, det finns konsekvenser för det jag har varit utsatt. Det finns, förutom det extrema trauma, så finns det konsekvenser för det.
Ja.
Varför får jag inte vara ett offer?
Varför är liksom alla de här människorna så rädda för... Alltså jag menar, det är väl bara att se svart på vitt hur patriarkatet och liksom rasismen ser ut. Varför är folk så rädda för att erkänna det?
Ja, men för, tror du inte att det finns en liksom länk däremellan eller liksom någonting som håller dem samman? Och det är det här att både när det kommer till minoritetsgrupper men också då kvinnor och kvinnohatet däremellan, så här att vi får inte vara svaga.
Nej.
Det är därför man ska hylla styrka hela tiden. Och jag menar, jag blir jätteglad när någon säger att jag är stark, men det finns också någon sorts kamouflerande med det där, liksom, att du är så stark och du är liksom så här, fast jag får vara svag.
Ja, jag, och tro mig, vi är svaga allihopa.
Eller hur?
Men så gud, du måste ju vara ett vrak, liksom from time to time.
Ja, men from time to time så händer det. Jag tycker ändå att jag är en ganska glad skit.
Ja.
Jag måste säga det, alltså, trots att det har varit som det har varit, så har jag har alltid omgivit mig med människor, vänner. Och det är nog det som jag kan säga mest tacksam för. Underbara människor i mitt liv. Jag brukar säga att det är klart att jag tog mig ur vissa saker liksom absolut på egen hand. Man måste göra jobbet själv. Man kan liksom aldrig lägga över på någon annan och förvänta sig att han ska reda ut en skit.
Ja, det skulle vara skönt.
Ja, eller hur? Det hade varit så skönt så många gånger. Men med stöd och stöttning och faktiskt liksom, jag minns när jag skulle lämna drogerna till exempel. Min vän Leo som är liksom en klippa i så mycket, han bara så här, då ska vi göra nyktra aktiviteter. Så då tog han med mig till på bio 2 gånger i veckan. Så satt vi på bio, vi såg allt. Det var så mycket skit som jag sett.
Nej.
Men det var ett sätt att komma ut och göra någonting nyktert, och jag satt ju där som ett asplöv liksom. För det var ändå liksom ganska många år med amfetamin. Men ändå så där, vi skrattade, vi drack våran läsk och åt alldeles för mycket godis. Och det var att komma tillbaka till livet igen liksom, på så många sätt.
Men skulle du säga att du prostituerade dig för att försörja drogerna, eller knarkade för att överleva prostitutionen?
Det är en väldigt bra fråga. Jag hade möjligheten att köpa drogerna. Men jag prostituerade mig inte för att försörja ett missbruk. Utan det är snarare närmare det att liksom för att överleva prostitutionen. Och för att någonstans checka rutorna liksom, för liksom hur det livet skulle se ut när man levde med utanten av samhället. Det var ju det man gjorde där.
Det kanske också dina kollegor.
Ja, det fanns ju droger, absolut.
Men hur fan hamnade du i Köpenhamn?
Ja, det för att göra en lång historia kort. Jag hade som sagt en sista hallick egentligen. När jag var 17 där. Och han...
Så liten.
Ja, det är... Det är en, jag har en bild liksom från hans lägenhet när jag ligger liksom i en vit korsett helt väck. Liksom, och han står och fotar mig där. Liksom. Alltså det är så... Men han hade ju kontakter, och han bodde i Helsingborg. Och han hade ju kontakter i Köpenhamn. Så först var jag där och skulle fota för någon porrmagasin. Det var ingen som ville ha mig. Jag var på 2 stycken sådär auditions för porrmagasin. Jag förstår att de inte ville ha mig. Jag har sett de bilderna. Mm. Alltså, det är någon sorts freedom rolls i mitt hår. Det är skolfotot från typ 5-man-leendet. Det finns liksom inget rått sexuellt. Och jag vet inte vad... Man får skratta åt det här. För det finns någonting liksom med humor som gör att man faktiskt läker lite. Fotografen på det ena stället bad mig göra en butterfly. Och då satt jag i en ganska stor sån här stoppad stol. Och jag bara, och då var jag ju helt naken och sådär, men jag bara, butterfly. Och jag var så, jag kunde inte erkänna att jag inte visste vad det var. Så jag tog det närmsta jag trodde att det var. Och började liksom flaxa med armarna och benen.
Men vad är en butterfly? Är det bara...
En butterfly är när du särar de inre och yttre blygläpparna och håller upp mot kameran så att de kan fota ditt underliv. Det är en butterfly. Men jag visste ju inte det. Så att han fick ju liksom... berättade för mig. Jag var ett barn. Liksom. Det var liksom så intressant var det inte att liksom låta mig gå vidare där.
Nej.
Men sen så hade han, då var jag 17 när jag tog de bilderna, och de har faktiskt inte läckt ut. Och det kan jag säga, I don't give a shit om de gör det. För att någonstans det här att vi upprätthåller någon sorts skräck hos kvinnor liksom, att om dina bilder läcker ut så förstörs ditt liv. Vem är det som ska förstöra ditt liv? Är det du som ska förstöra mitt liv? Det är den frågan man måste ställa till den personen som säger det. Man har inte rätt att förstöra hans liv över det. Så var det i alla fall så att han träffade Chantal som drev Cassiopeia Stars, vilket är en bordell. Och då fick jag gå på en arbetsintervju, och då skulle hon avgöra om jag var lämpad. Och då var jag 18, skulle fylla 19. Så hon ville ändå vänta tills jag var 19. För det är 21-årsgräns. Och det blev ju bra för mig, för jag hade fortfarande studierna. Jag gick gymnasiet. Så jag åkte dit ganska direkt efter jag hade tog studenten.
Mm. Och liksom jobba på där ett tag, eller?
Ett år, lite över ett år ungefär. Så var jag där. Men sen, alltså, jag träffade ju även en kille där, så att då blev ju liksom...
På bordellen?
Nej, inte på bordellen. Jag träffade en kille från... Det var en kille som kom till bordellen som bjöd med mig på fest efteråt. Och jag tänkte så här, han hade bara sprungit den här gången. Han var rätt trevlig. För han köpte ingenting, för han hade aldrig några pengar. Men han ville alltid prata med mig, vilket var väldigt okej. Okay. Och där, på den festen, träffade jag Sean. Så att då hade jag honom där. Men det var... Det liv som gick väldigt, väldigt fort med droger, och det var lite andra saker där också. De var små gangsters. Jag vet inte riktigt vilken nivå man skulle säga att de var på, men de hade... Ja, där började jag väl känna att det här blir någonting som du kan gå väldigt fel väldigt fort. Plus att min kropp klarade inte mer. Alltså när jag kom hem från Köpenhamn så... Jag såg ut som en utmärglad häst i ansiktet. Mm. Jag såg ut som att jag hade tappat all livsgnista liksom. Mm. Det var
Men hur sjukt. Reagerade folk liksom i din omgivning?
Som mina vänner och sådär.
Ja.
De var inte jätteglada över detta. Men någonstans under tiden i Köpenhamn så
att du hade blivit smal.
Jag hade du tänkte på smal.
Nej, men på liksom att du måste ju varit ett stort vrak.
Ja. Men det var, jag var ju egentligen bara hemma och sov när jag var hemma. Mm. Och sen åkte jag tillbaka. Så just det året, då hade alla spreds lite för vinden. Mm. Så vi levde inte så tätt. Och den enda personen som jag träffade då befann sig själv liksom on and off i prostitution. Mm. Så det här var ju liksom då ett jobb, om man säger. Men även fast jag
sa du det till dina kompisar?
Ja. Då sa jag. Det självbedrägeriet hade liksom varit fullt utblommat då, även fast det skulle bli lite ättervärre innan det liksom den bubblan sprack, om man säger. Men det var ett jobb.
Mm.
De kunde åka till London och jobba. Jag åkte till Köpenhamn.
Mm. Du lyckades ändå avsluta Köpenhamn?
Ja, och det var efter... Ungefär ett år där. Dels, det fanns flera saker som gjorde att jag stannade kvar i Sverige och inte åkte tillbaka. Jag bara kunde inte. Jag hade haft några kollapser. Och det var ju utmattning, droger, you name it liksom. Mm. Kroppen klarade inte mer. Och sen så hade jag hade sagt till min Sean då, min pojkvän, att han var ju både langare och också var liksom lite, hade lite hallickverksamheter och...
Ja. Hade lite hallickverksamhet.
Ja.
Det är så sjukt.
Alltså det är helt, ja, det var inte det bästa. Det var inte det bästa livet för dem. Och han var inte min hallick dock, men han var andras hallick. Jag sa det till honom, liksom, att du får inte börja med små tjejer. Alltså så här, det är liksom, och han gjorde det, och då var det så här, det var lättare att lämna. Och jag anmälde honom till polisen, men jag vet inte riktigt.
Men hur kan du leva idag? Och bara liksom ha ett liv och vara en bra mamma till två barn. Hur fan funkar det?
Jag vet inte. Jag önskar jag hade ett jättebra svar på det. För att det hade kunnat vara liksom, kanske någon guide för någon annan. Men jag tror så här. Att jag kunde hitta tillbaka till mina vänner. Att jag hade vänner som var kvar utan att man alltså lägger över på det. Var en hjälp när marken liksom lite slutade skaka. Men det viktigaste jobbet måste du göra själv.
Mm.
Sen var det lite så här. När jag fick börja bygga upp någon sorts självkänsla och någon sorts tro på vem jag är, så fick jag backa bandet. Jag fick backa och kolla på vem var du innan allt detta.
Mm.
För den personen begravs så djupt. Mm. Så jag fick backa till 12 års ålder. Även fast inte livet var perfekt. Du kan aldrig backa till en tid. Livet är aldrig perfekt. Så kunde jag minnas en tjej som faktiskt tyckte det var roligt att plugga. Men som jag pratade innan det här, när vi började med historia. Jag tyckte det var jättekul med studier. Mm. Och bara, okej, men om du försöker dig på det igen.
Mm.
Jag visste, högstadiet var skit. Gymnasiet var ännu mer skit. Herregud, jag klarade mig precis med gymnasiekompetensen i behåll.
Ändå sjukt att du gjorde det.
Ja, fast du vet, du har en förälder som står, en mamma som är lärare som, alltså, som typ i princip dör om inte du skulle få gå och ta studenter samtidigt som alla andra tar studenter. Ja, men du vet, normal.
Mm.
Så att jag vet att jag lägger in liksom minimum effort. För att få godkänt. Men jag hade liksom över 50% frånvaro hela gymnasietiden. Det är helt sjukt. Mm. Men så att backa bandet och se vem det är. För även fast jag var ett barn då, så hade jag ändå liksom en personlighet. Jag hade ändå liksom en dröm, en tanke. Och ta det lugnt. Ta det försiktigt. Alltså för det här att... Det finns någonting med det här maskros-tänket som gör att vi ska vara så jävla supermänsträckt. Vi ska liksom gå från att ha haft det jävligt tungt till att stå högst upp på teppan och liksom, du vet, du ska fixa ett allt hus, partner, alltså barn, villa, våld. Och sen det funkar inte så. Alltså, ta det piano.
Mm.
Lyssna på dig själv. Pröva lite olika saker. Våga misslyckas.
Mm.
Våga misslyckas utan att så hata dig själv. Och sen, som jag säger, börja bli vän med dig själv. Lär dig att umgås med dig själv. För min del kan jag säga, framförallt när det kommer till drogerna, så handlar det mycket om ensamhet.
Mm.
Sen att man var ensam i marginaliseringen med prostitutionen, absolut, det fanns där. Men det fanns någon annan sorts ensamhet, alltså med ångesten på nätterna och att man, du vet, när ens vanliga vänner sov, så fanns de andra vännerna som man kunde gå till och sådär. Alltså, att man inte ville vara själv. Så... Jag har jobbat ganska hårt med mig själv för att jag har inte känt att någon egentligen terapiform har varit, fungerat så bra. Så man har fått plocka lite här och där. Så det är mitt hetaste tips, tror jag.
Mm.
Bli din egen bästa vän.
Vad har du för... Du kan svara som du vill på den här frågan. Vad är det för relation till män?
Jag har en relation idag som vi tar jävligt piano, kan jag säga. Mm. För jag är i ett state där jag inte vill bli rörd just nu.
Mm.
Så att jag kan absolut uppskatta en mans sällskap, men jag vill inte bli, jag vill inte ha sex.
Nej.
Då vi får se om det ändrar sig. Det kanske känns jättemycket bättre och snart och sådär. Och han är underbar. Mm. Han är liksom jättegod, men det var lite roligt, lustigt, för att det var ingenting jag hade planerat för. För att i ärligt och snabbt hade jag nog planerat att vara själv. Så. Och det är inte så att jag... kommer bli någon sorts incel-terrorist.
Wait and see.
Vänta lite bara, precis. Men jag vill se att män tar ett större ansvar. Det är det. Jag vill att vi tillsammans kan riva ner de här strukturerna. De gynnar inte män heller, men de gynnar män. Självklart gynnar de män. Men i det långa loppet.
Ja, de blir inga bra personer.
De blir inga bra personer. Alltså... Jag försöker säga det när vi diskuterar mycket främlingsfientlighet och flyktingpolitik och sådär med människor som buntar ihop grupper. Och då säger jag, men då är det okej att jag buntar ihop män då och säger liksom att jag tycker att alla män ska dö. Och speciellt vita män, för det är ju liksom majoritetsgruppen av dem som har utsatt mig. Jag bara, nej, det är inte okej.
Nej.
Fast jag har ju mer belägg än du har. De kan göra bättre ifrån sig.
Verkligen, men alltså, jag menar, allt det som vi har pratat om, att du liksom hamnade i positionen för att du var 13. Jag menar, det är ju... Jag har ju också vänner som har varit exakt där du har varit. Och jag menar, vi vet ju... Och vi kan ju sitta och prata om det här hur mycket som helst. Men alltså, tänk då alla männen. Det finns ju alltså en marknad för det här. För att det finns så många män som utsätter kvinnor för prostitution.
Ja. Ja. Det finns det ju. Och det är ju alltså, och det är det som blir problemet också. Jag satt och pratade med en person igår. Jag var på älmarknaden. En man... som sitter och säger, utan att liksom behöva lägga någon reflektion över det, han bara, ja, men det är ändå ett stort problem att kvinnor köper sex. Och jag bara, vad har du för belägg för att säga det? Nej, men man behöver inte ha belägg för att förminska och osynliggöra kvinnors utsatthet.
Att kvinnor köper sex?
Det är ett jättestort problem, förstår du, enligt honom, att kvinnor köper sex.
Snälla rar. Nej, men jag kommer inte ens kommentera det.
Nej, det är så här, och det känner den här liksom 50-60-plussaren att han måste liksom svänga fram till föddhoras lilla avdelning där och berätta för oss att det minns är ett problem att kvinnor köper sex. Det är ett problem att vi män inte tar ansvar.
Och inte lyssnar på erfarenheter.
Nej, inte lyssnar. Och sen är det lite så här, och det skäms jag inte för att säga, problemet när vi försöker jobba med prostitution och försöka få till vård, bättre bemötande och så här, det är att sexköparna finns bland dem som vi sitter och pratar med.
Exakt, exakt, exakt. Hos polisen, hos åklagare, hos alla.
Ja, politiker, you name it, de finns överallt. Ja, så det är
det som är så himla stort problem som ingen tar heller på allvar.
Ja, och det är ju därför som jag...
Sluta vara så jävla naiva.
Ja, och jag känner sådär, vi måste prata om trafficking offer, men vi måste också börja prata om den inhemska prostitutionen. Mm. För det som händer när man bara pratar om trafficking offer, det är det att det är så naturligt att vi säger offer och att vi säger att det är fel. Medan män bryr sig inte ett jota om du kommer ifrån Rumänien eller om du kommer ifrån Sundsvall. Mm. De vill ha unga, oerfarna tjejer.
Mm, som de vill våldta och göra vad de vill med.
Som de kan leva ut sina fantasier med. Hur våldsamma de än är.
Som vill att de ska kalla dem pappa.
Ja, som vill att de... Och jag läser ju som sagt upp dels mina egna erfarenheter på Brunnsgatan 4 där i Fördora. Men även så läser jag recensioner från Flashback, där torskar har skrivit.
Ja, fy fan.
Alltså, det finns en recension... på en kvinna som är höggravid, som en han har varit och träffat då, en kvinna i prostitution och liksom stor och fin gravidmage, hon smakade gott, alltså det finns inga gränser för de här människorna, det är så att man får inte, jag tror att vi har liksom invaggat oss lite i liksom att det händer dem, det händer inte oss. Mm. Och händer det här så är det dem. Och det är så här, det händer oss för att vi är ett systerskap. Mm. Det är vi som måste stå upp mot det här. Mm. Vare sig det kommer ifrån Rumänien, Nigeria eller Sundsvall liksom, eller Borås. Det är, vi måste stå tillbaka och vi måste framförallt kräva en adekvat vård.
Och det som hände dig där när du åkte ut utanför Köpenhamn, det är ju ingen, det är inga ovanligheter. Jag menar, det är inget vaniljsex vi pratar om i de här övergreppen. Det är ju alltid, det är alltid våldsamt. Brännmärken, stryp, alltså det är ju liksom... Mm.
Och det är också så att det finns något jävla bullshit som går runt när det kommer till att jobba på ett bordell där man skulle göra, återigen prata om empowering och att det är liksom så mycket säkerhet. Det första de gjorde när jag kom dit var liksom att visa att de hade knappar vid varje säng som gick direkt till polisen. De skulle vara här. Det spelar ingen roll. För att när kunden väl blir våldsam så är du ensam med en person som vet precis hur han ska hantera dig. Mm. Du har en kvinna som äger, i mitt fall då, bordellen, som pratar om hur viktigt det är att man behåller sina gränser och att man bara gör det man själv vill.
Ja, för de gränserna är inte suddade redan innan.
Exakt. Sedan blir det lite andra samtal längre fram om du har lite för lite på din repertoar. Mm. Du måste ha en större meny. Mm. Kan du inte tänka dig att testa det här? Du kan inte tänka dig att testa det här. Och den tonen ändras ganska snabbt till att du måste erbjuda det här och det här och det här. Mm. Så att det finns ingen trygghet, ingen säkerhet, ingen respekt. Det finns inget empowering. Men vi jobbar på. Jag fick ju igenom i min lilla hemstad efter att ha stampat mina fötter där upp och ner i lite över 10 år, 15 år nästan. För att någonstans, hur jävla illa ute jag än var, så ville jag förändra. Mm. Och nu gick det igenom en i kommunfullmäktige då, att det fattades beslut om att de ska ha en prostitutionsmottagninggrupp. Jag vet inte riktigt om de har kommit fram till exakt vad de ska ha, men de ska i alla fall jobba med personer i prostitution och se till så att de får hjälp i lilla Borås.
Fan vad fantastiskt.
Ja, så att och jag fick ett så här personligt tack från en av kommunalråden där, och det var liksom så här, alltså jag, av allt man har kämpat för liksom, så var det så här, fan vad värt alltså. Men det är bara att fortsätta. Det här är inte liksom målet, utan målet finns längre fram.
Det är att inga män ska tro att de kan hålla på och köpa oss.
Ja, för
fan, vi är problemet.
Ja, men precis, vi kan liksom inte heller ha liksom en väl utbyggd vård medan män kan fortsätta krossa tjejer, flickor och kvinnor och skicka dem rätt in i vården och sen kan de köpa dem när de kommer ut i princip. Det funkar inte.
Nej, det gör inte.
Men vad tror du skulle behöva, alltså, tänker du högre straff? För jag vet, jag är så himla kluven.
Men hur, alltså jag menar, högre straff, ja, det skulle vara kul och trevligt, men det är inte det handlar om. Det handlar ju om att män tar sig rätten att köpa kvinnor och våldta.
Ja.
Vi måste ju, det handlar ju om värderingar liksom.
Exakt.
Och också som du säger, som är så jävla viktigt att prata om, att män som köper sex finns på alla instanser.
Mm. Och att det finns inget samtal om det. Där vi ser generation efter generation gå igenom skolan. Vi har inget samtal om.
Nej.
Alltså, inget hälsosamt samtal i alla fall om kvinnors och misogyni och kvinnohat.
Och det är bara vi jobbiga kroppar. Feminister som har det samtalet liksom. Det är klart att det inte sker någon förändring då.
Nej, jag vet ju när vi hade åttonde klass, vi skulle börja vår sexualundervisning. Den började med att våra lärare gick ut och sa att män tittar på porr, eller killar och män kollar på porr. Det är helt normalt. Det var bara liksom, det var bara inledningen.
Perfekt. Åh, ja. Gud.
Alltså, sån där jävla dumhet.
Jag önskar att män tog ansvar. Att de inte var besatta av sin egen utlösning och makt liksom. Fan, tänk så många män som bara går runt här ute bland oss, som köper små flickor och våldtar och misshandlar.
Ja.
Det är liksom våra farsor och arbetskamrater och pojkvänner. Och...
Ja, visst. Och som jag tror, lär om för helvete. Förstå att det är liksom en indoktrinering att kolla på porr.
Ja.
Jag tror så här, och jag tror att jag hittar stöd för det också. Så ju mer du tittar på våldsporr, ju mer, eller porr, ju mer du blir det också i det här samhället. Där misogynin genomsyrar hela samhället. Vi har patriarkala strukturer. Det blir ju rätt. Det du ser.
Ja, men det är väl klart.
Men man kan lära om från det.
Ja, självklart. Och att man måste liksom, jag menar, kollar du på porr, jag menar, och det är inte, det finns ju undersökningar som stöder det. Om du tittar på porr så vill du ju ha hårdare. Hårdare.
Precis. Det finns en organisation i USA som jag faktiskt tycker gör ett väldigt bra jobb. De har väldigt många bra intervjuer på sina sidor. Den heter Fight the New Drug. Och de publicerar egenframtagen statistik. De publicerar videos med överlevare från porrindustrin. För de glöms ju ofta bort när vi pratar om porrens skadeverkningar, tycker jag, i Sverige.
Mm, verkligen.
Jättemånga viktiga bra intervjuer. Så går man in på www.fightthenewdrug.com.
Ja, eller på Instagram här, Fight the New Drug.
Ja. Precis. Så kan man liksom följa deras arbete. Och jag ser även en hel del organisationer som ganska skamlöst stjäl deras forskning och publicerar som sin egen varenda gång man nämner dem. Ge cred what credit's due, för att det är ett enormt arbete och kostsamt att arbeta med att ta fram statistik och sådär, undersökningar. Vi får inte glömma det. Alltså, människor far illa, det är egentligen ingen skillnad. Jag skulle vilja säga att det enda som skiljer, det är en kamera. När det kommer att titta på porr, prostitution, människohandel.
Mm. Du, tack för att du kom hit och delade med dig av allt det här. Det är så jävla generöst.
Ja, tack för att jag fick komma hit. Jag anar inte det. Det är så otroligt viktigt att få en plattform, och du är en av de där människorna som kontinuerligt, sen jag liksom har joinat Instagram och vi har fått kontakt, har gett mig till att få dela din plattform.
Ja, men
så jag blir helt rörd. Alltså det är så stort faktiskt.
Nej, jag tycker att det är stort att du kommer hit och ger mig det förtroendet. Och vi har också så jävla smarta lyssnare. Mina lyssnare är smarta. Det är ju för att det är mest tjejer, såklart.
Ja, men självklart. Mm. Nej, men det förvånar mig inte alls.
Nej. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson, och...
Märlig Åspågård.
Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.